Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det som är intressant med honom är helt enkelt att i inledningen av den här boken säger han någonting om Gamla Testamentet som jag har tagit till mig ganska mycket, och det är att han säger att man kan inte läsa Gamla Testamentet som en bok, utan man måste förstå att det är någonting som har blivit traderat, alltså att man har det har gått från generation till generation, och att det mer är liksom ett diskussionsunderlag liksom. Ungefär som de här som man gjorde med typ Efesierbrevet. Det brevet var så viktigt så att man skickade till olika ställen där man hade, det kallas för bordsbrev, där man helt enkelt satt och diskuterade kring de här breven och hur man ska förhålla sig. Och samma inställning har ju Jordan B. Peterson om Gamla Testamentet. Att det är ingenting som man kan läsa så här rakt upp och ner. Det här ska gälla. Utan snarare som ett ramverk. Att det här har hänt liksom någon gång i historien. Men det går inte att läsa det som en lagbok. Liksom.
Om man inte då är omskuren och jude och allt det där. Mm. För då, och gärna korkskruvar och fula hattar. Mm. För då är det en lagbok.
Jo, men jag gillar hans sätt att se på det. Att han ser det inte som någonting vi ska luta oss emot. Utan mer så här att det här har hänt och att det är mer en tolkning.
Han är ju psykolog.
Ja.
Och om ni nu hör någonting så öppnar Tony en franska Coca-Cola. Vare mig fjärran. Även om jag har flugit över Coca-Colas huvudkontor.
Nu var det här Pepsi Max.
Alltså,
så att, väldigt skillnad.
Ja. Nej, han är ju anti eller ovänster. Kan man beskriva honom så?
Ja, att han är väldigt liberal.
Ja, men liberal, det är ju ett sånt här ädeluttryck för välkomnande av alla sidor på något sätt. Så liberal är ju då ett parti som vi kallar liberalerna.
Mm.
Men att vara liberal, det är att utsöndra information, ge med sig vidare, det vill säga ta del av samtal. Sen du och jag kan ha ett samtal, jag behöver inte hålla med dig på någonting, men samtalet som sådant är återigen Karin Boye, det är vägen som är mödan värd.
Ja, verkligen.
Och Jordan B. Peterson, jag har inte sett jättemånga av hans föreläsningar på YouTube, men några, och jag kan verkligen rekommendera honom, för att han är stridbar emot det politiskt korrekta.
Mm.
Men det är Alexander Bard också.
Men Alexander Bard är klantig. Alltså han...
Jaja.
Han, Jordan Peterson, han...
Han är ganska elegant.
Ja, och han... Han beskriver i den här boken då som heter 12 livsregler, ett motgift mot kaos. hur han blir han som skriver förord, jag minns inte vad han heter, kan kolla upp det. Han blir inbjuden till någon sorts fest med en massa societetsmänniskor som egentligen kommer för att titta på det Jordan B. Peterson show liksom.
Ja.
För att han ställer alltid till med någonting.
Ja.
Och den här kvinnan heter då Dr. Norman Doidge. Författare till boken The Brain That Changes Itself. Han är någon sån här medicindoktor. Av någon högnare. Ja, de bjuder in alltså den här Peterson då för att han har så mycket kloka tankar. Och det är inte det att han attackerar människor som inte håller med honom. Utan han säger, det han egentligen säger är så att jag tror på det här. Och så finns det ingenting som någon annan kan argumentera. För att han är så fruktansvärt skicklig på att argumentera. Mm. Så det är ingen som kan bryta ner honom.
Mm.
Och det gör honom lite till någon sorts freakshow.
Ja.
Liksom.
Ja.
När man tittar på Alexander Bard. Han kör ju ner grejer i halsen på folk.
Ja.
Och säger du har fel.
Ja, ja. Men då säger han också varför du har fel.
Mm.
Och han hänvisar. Han är ju... Alltså en gång i världen heter han Magnus Bard.
Ja.
Han heter Magnus Alexander Bard nämligen. Och stod och vittnade på gator och torg i Motala. Sen så åkte han till Amerika som utbytesstudent och kom hem som Alexander Bard. Ungefär som den vi känner honom nu.
Mm.
Men han är ett geni. Man behöver inte tycka om honom. Man kan tycka till och med riktigt illa om honom. Men att betrakta honom som ett geni, det är inte fel.
Ja, nej, men där...
Det låter som jag tycker väldigt bra om honom, men det gör jag inte. Men däremot så tycker jag om att han också punkterar politiskt korrekta föresatser som inte minst i Black Lives Matter svängen som då har blivit någon form av rasist, ras, sammankopplande.
Men det är bra att du lyfter det, för att när vi ändå pratar om vänster, och då är det lätt att få för sig att alla vänstermänniskor på något sätt stöttar Black Lives Matter. Och jag gör det inte. Jag tycker
är
att
du vänstermänniska?
Ja, men jag har väl alltid tytt mig till den sidan av...
Ja, jo.
Jag tycker att Black Lives Matter är det dummaste som någonsin har gjorts.
Vad är det?
Och anledningen till det är egentligen inte för att de säger dumma saker. Ja, det är klart att svarta blir utsatta för polisbrutalitet. Ja. Men det är inte så att de går runt och letar efter svarta. Ja, där är en svart. Nu jäklar, ska vi sätta dit dem. Utan det är ju för att just de människor som blir utsatta, de har ju ägnat sig åt en kriminell verksamhet. Och sen gör de motstånd och så blir det knas liksom.
Mm.
Men sen har jag hört kanske 200, bara de senaste två veckorna, 200 svarta människor som säger, ja men det här är bara dumheter. Det man gör det är att man förslavar sig igen när man går ut.
Faktiskt.
Och det finns en organisation som heter någonting med Lincoln som gör såna anti-Trump-videos för att för liksom, jag har inget gott att säga om Trump överhuvudtaget, men jag tror inte att han är en rasist, utan jag tror att han är en affärsman. Och det är så affärsmän fungerar, de är inte politiskt korrekta, utan de ser, här kan jag tjäna pengar, och så gör de vad som krävs. Men det Black Lives Matter gör, det är ju att de förstärker ju den bilden som poliserna hävdar liksom, att det här är kriminella människor. Och så för att det är ju en kriminell handling som de gör. De kallar det för domestic terrorism. Att det ska klassas som det. Mm. Och det står ju i den amerikanska konstitutionen att de ska defend and protect the public liksom. Så att polisen gör ju ingen fel. Sen finns det alltid idioter.
Ja.
Det, jag menar, det finns det ju i Sverige också. Det är hela den här baseballligan på 80-talet som jobbar inom polisen och ett tag var misstänkta för Palmemordet liksom, för att deras brutalitet var...
Norrmalmspolisen var
ja. Men det behöver inte betyda att alla poliser är dumma i huvudet.
Nej, det säger du till mig som har två döttrar som är poliser.
Ja.
Och en syster som är polis.
Mm.
Jag håller med dig. Men det uppfriskande i sammanhanget är då att Jordan B. och Alexander Bard och vilka nu är, vågar säga sånt här och vågar ta mediestormen som naturligtvis följer.
Ja, i Alexander Bards fall så tror jag inte att han kunde hejda sig. Och sen så hade han efteråt han har gjort någon sorts, inte en pudel, men hävdat att jag skulle ändå inte fortsätta på TV4, så det gjorde ingenting att jag fick sparken.
Ja, men han kan nog hävda det i hans fall då. Han förlorar säkert en hacka, men den tar han säkert igen på ett annat sätt.
Ja, och ja, alltså han, det är ingen brist på pengar, det är ju, nej, det är klart att det inte är. Det är lite typiskt Sverige också, när någon är lite annorlunda, ja, så gör vi ganska snabba på att hänga ut dem. Och det har jag ju också upplevt själv. Alltså jag är väl långt ifrån mellanmjölk som, utan så har för vana att sticka ut. Och då får man ju ta smällar. Och ibland är det värt och ibland är det inte värt. För Alexander var det naturligtvis 10 resor värre. Eftersom han är en, vare sig han vill eller inte, en national ikon på något sätt.
Jag skulle tro att de flesta har ett irriterande horn i sidan till honom.
Mm. Men det är det att man vet inte riktigt vad han är. Är han politiker eller en popstjärna eller popproducent eller vad är han? Det är lite svårt att definiera honom. Men det är väl så han vill ha det också.
Däremot skulle jag vilja definiera honom som mycket beläst. Han är påläst, inte bara det va? Inte uppdaterad bara, utan han har läst böcker i sitt liv. Mm. Och därmed så vet han att försvara sig och han har fakta bakom det han säger.
Mm. Men det märks i hans attityd också, att han går inte tomhänt in i något. Utan han...
Nej.
Och det är ju sådär, antingen så älskar man honom eller så hatar man honom. Jag tror inte det finns något mellanting.
Jag ser, du kan ha vilken passus som leder till någon annan parentetisk sak när du diskuterar med honom. Han kan haka på allting för han är så allmänbildad.
Ja, han kommer från Motala va?
Ja, skulle det vara något bra med det?
Nej. Bara att det är ju i närområdet.
Oj, nu går jag uppskötter fram igen.
Sluta.
Jag noterar att du fortfarande är i Småland. Vi sitter just nu i ett litet hus i Småland. Här pratar vi inte småländska i det här hörnet av världen, men vi tillhör Småland. Fast i själen är vi uppskötter.
Ja, därmed kopplingen till Motal.
Ja, något.
Så man kan säga att jag vann.
Ja, du brukar åtminstone räkna upp alla dina personliga segrar mot mig. Jaha. Alla tre.
Ja, precis. När jag kommit över 10, då slutar jag.
Ja.
För då har jag fingret på. Och du kan inte ens räkna så långt.
Nej, kan jag bara räkna till 9,5.
Ja, precis. Hör du, det var jättelänge sedan vi spelade in en podd.
Nu vill jag ju inte att vi datummärker våra poddar.
Men du säger i varje podd.
Ja, men vi kan ju ändå säga att är sommar och det har varit varmt och skönt och midsommar har passerat och allt sånt där. Men jag håller med dig, det var länge sedan vi spelade in en podd och det är inte svårt att spela in en podd. Innan du satte på den där telefonen så satt vi och drack kaffe och gjorde en podd bara där.
Ja, det var ju väldigt bra diskussionsämnen. Så vi hade nog kunnat börja spela in då, så känns det. Och det, så är det ju varje gång. Men man kan inte sitta och spela, då får man ju inget annat gjort. Så är det ju. Men nu bor vi ju inte på samma ort längre. Så att det blir inte samma frekvens som det har varit tidigare. Men det finns ju all anledning att försöka hålla den här podden vid liv i alla fall. Det är ju inte så långt till Tranås från Linköping.
Du, alltså sen finns det... Nu är vi tillbaka till både Jordan B. och Alexander Bard. Och Navid Modir som du bör bekanta dig med. Det finns ett egenvärde i samtalet. Det finns ett egenvärde i att vi kan ju sitta och prata. Du kan ju prata om hockeymatcher.
Mm.
Och jag kan ju möjligen lyssna. Men det finns ett egenvärde i pratet.
Ja, jag skulle säga att det finns ett allmänvärde.
Ja,
i,
ja det är bättre.
Och
det är bättre.
Någonstans så var det väl det som började. Vi började den här podden med att betona samtalets vikt. När vi går in i en teknisk eller är i en teknisk era där man träffas mindre och mindre och man pratar mindre och mindre. Det är mycket chatt och mail och allt för det.
Det är tysta bussar i Stockholm.
Ja.
Många telefoner som används på bussarna.
Och ja, och inte bara i Stockholm. Det räcker med att åka öppna pennen här för oss. Och skulle man få för sig att interagera med någon människa så blir man ju behandlad som en kuf liksom. Så att det...
Ja, du har rätt i. Man kan bli, vad vill han nu? Alltså, man kan bli lite misstänkliggjord bara man frågar vad klockan är.
Mm.
Men jag gör det ofta. Inte bara för att jag vill veta tiden, utan för att det finns en poäng med att träffas, att byta åsikt, att se någon i ögonen. Och då kan jag ha vilket svepskäl som helst. Oj vad det regnar.
Mm. Alltså, ja, men vi har ju en pastor som har gjort det till sin sitt mantra på något sätt. Han kan ju inte åka Östgötapendeln utan att prata med någon.
Ja, ja. Och sen, han är bra på att prata med alla.
Ja.
Det är han verkligen. Svensktenn och Ullared. Skillnaden mellan Svensktenn på Strandvägen i Stockholm och Ullared i Ullared. Men Ullared har sitt värde.
Mm.
Ullared har utan tvekan sitt värde, men det är något mindre djupt.
Mm.
Det är något mer lättåtkomligt och lätt att ta till sig. Och du vet. Mm. Sen tycker jag för övrigt att tv-programmet Ullared, som handlar om folk som handlar på det där företaget, vad heter det? GKs i Ullared. Jag tycker att det programmet är ganska underhållande. Även om det är sån där, ingen mening med och ingen direkt drama, ingen direkt någonting.
Nej, men ibland så behöver man ju det i livet, att någonting är bara är liksom. Jag kan titta på Morden i Midsommar. Det är en sån serie för mig som här behöver jag inte tänka någonting, jag kan bara vara. Och så tror jag många uppfattar de här lite roligare dokusåporna, Wahlgrens värld och Ullared och allt vad de heter. Att man behöver inte göra, man kan tömma sin hjärna liksom. Allt som har hänt under en dag kan man bara liksom sakta låta pusas ut medan man tittar på det här helt hjärndöda.
Ja.
Alltså alla vet ju hur Morden i Midsommar slutar liksom.
Ja, förmodligen.
Så man behöver inte tänka.
Men varför vill man ha den gången då? Varför vill man titta på det ifall man då vet redan?
Därför att man behöver stunder i sin vardag eller sitt liv där man inte behöver tänka.
Mm. Alla vet hur det slutar, och det slutar med någonting. Inte alltid lyckligt och sådär, men det slutar på ett logiskt sätt. Man kan ta till sig slutet.
Mm.
Där har du skillnad mellan Västeuropa, eller rättare sagt Europa och Östeuropa. Om du tänker i Väst- och Sydeuropa, och sen har du Östeuropa, huvudsakligen Ryssland. För där slutar inte litteratur med att de gifter sig eller blir lyckliga sina dagar. Eller något sånt, utan det slutar i en fortsättning. Och så fortsatte han. Punkt.
Mm.
Vad då då? Tänker man, ja. Och då är det alltså Tolstoj och Dostojevskij. Det är världens bästa författare som skriver från det här, inom konst skulle man kalla det för centralperspektiv och icke-centralperspektiv. Vad heter det andra? Centralperspektivet, om du tittar på en tavla av Rembrandt eller om du tittar på en tavla av till och med Picasso, så finns det alltså en punkt i tavlan som du kan härleda allting till, och det kan man göra med pilar och nålar och sådär. Vi tittar på någonting alldeles automatiskt för att vi har det där inbyggda centralperspektivet. Allt medan ryssar som målar ikoner som ser ut att gå ut ur tavlan med snea näser och, alltså det, en ikon vet ju hur den ser ut.
Mm.
De har det omvända perspektivet. Det är inte alltså inåt mot en punkt, någon harmonisk slutpunkt i mitten, någonstans i mitten av tavlan, utan det är utanför själva bilden.
Mm.
Precis som deras litteratur slutar med och de fortsatte.
Jag har förkovrat mig i Netflix under sommaren och tittat på en ny produktion utav en jättegammal finsk film som heter Okänd soldat, som
Väinö Linna?
Ja.
Oj då.
De har gjort en ny filmatisering av den. Så Som med det var inte, i sex delar eller någonting sånt där. Och där just reagerar jag på slutet.
Är det ryskt?
Nej, utan det är ju om finska vinterkriget.
Jo, men alltså, är det omvända perspektivet?
Nej, utan det bara tar slut liksom. När Finland liksom förlorat kriget.
Ja.
Bam, slut. Man får liksom inte veta vad händer med människorna. För det är ju något klassiskt svensk dramaturgi. Att man ändå får, om de inte visar någonting så skriver man i alla fall. Ja, men för Evert så gick det så här och för Anders gick det så här. Ja. Där bara bam, slut. Och jag som är van vid den västerländska dramaturgin.
Ja.
Jag blir ju nästan irriterad.
Ja, men du är ju finsk, du borde känna...
Ja, men dramaturgiskt är du inte finsk. Och jag pratar med några släktingar också, men så här är det ju alltid. Och då blir jag förbannad på dem, att hur kan ni acceptera det här? Är det någon fruktansvärt? Nej, men alltså, den väckte också känslan in, så att jag vill verkligen läsa mer om finsk historia.
För det var väldigt intressant. Till exempel den boken borde du läsa.
Ja, men det har jag gjort, men...
Hur började den?
Ja, det minns jag inte.
Högt bland sa det jävligt småar.
Ja. Ordagrant kan jag inte någonting. Men det som jag tycker är intressant är ju det faktum att Finland får vattenskalle. De har tagit tillbaka det de har förlorat. Eller det ryssarna har försökt att ta.
Ja.
Och så får de ändå för sig så här att nej, men vi ska ta mer. Mm. Och hade de stannat där så hade de varit över där.
Ja, faktiskt.
Då hade de fått behålla Karelen och allt där.
Men
så fortsätter de. Och inte bara att de fortsätter. De har plutoner som stannar kvar i de här, jag kommer inte ihåg vad de här städerna heter nu. Och lever rövare alltså. Våldtar, snor, liksom allting. Och verkligen
vanliga finska soldater. Ja,
som stannar kvar medan de andra fortsätter och attackerar ryssarna. Stannar kvar i städer och liksom, det är som att man sitter och tittar på någonting som IS skulle kunna göra.
Ja, ja, ja.
Och att de har haft modet att ta med det i den här filmatiseringen.
Är det amerikansk produktion? Är det finsk produktion? På Netflix? Det var allt då. Jag gillar inte serier, men det där låter ju som jag skulle behöva titta på.
Mm, och det är samma med man tittar på de andra deckarserier som heter Sorgonen. Som är Finlands svar på Beck ungefär.
Ja, ja.
Också samma. Så här, varje avsnitt slutar så här. Om man tänker bara, det här skulle ju inte ha slutat. Eller så är det så här att det ska ha slutat 5 minuter innan. Men de liksom hinner påbörja en ny grej som de aldrig
har... Ja, men det har det omvända perspektivet. Ja. Alltså på pricken.
Ja.
Ni är nog mer ryssar än svenskar.
Ja, jo, men så är det absolut. Absolut. Ja.
Det är... Jag gillar Finland. Jag hackar ju på det för att du är finne, men jag gillar Finland. Och Gunilla och jag och vår dotter Sonja var i Helsingfors. Det var gräsligt väder och eländigt och allt det, va? Och en svår resa dit över bara.
Det låter finskt.
Men det var alldeles underbart. Och vi gjorde turistiga grejer. Och det guidade bussar och sådär, du vet. Underbart. Jag åker gärna dit igen. Med lite bättre väder.
Ja, vi hade ju, när vi var i Åbo, hade vi också skitväder.
Ja, det hade vi. Kallt var det
så. Ja, och då var det ju ändå början på sommaren, eller mitt i sommaren, eller vad. Nej, september var det ju.
Ja.
För att jag och Isabella stannade kvar i Stockholm sen.
Just det.
Nej, men det var också sådär. Men så var det bättre väder när vi åkte. Jag fattar inte riktigt. Börjar ta det personligt.
Ja, gör det.
Men det är ju som nu. När jag har ju varit i vårt sommarhus uppe i Västernorrland. Tillsammans med fru och barn.
Mm.
Och varje gång som vi har åkt mot Sundsvall. Så har det spörregnat. Alltså det har inte spörregnat en enda dag. Förutom de dagarna vi ska åka till Sundsvall.
Mm-hmm.
Börjar känna att det finns någonting i Sundsvall som inte riktigt är bra.
Du, alltså Sundsvall är... Är det utanför Sundsvall som de har den här höjden som heter Flata Klacken? Vet du vad jag menar?
Nej.
Jag tror det heter Flata Klacken och sånt där. En bra bit väster om Sundsvall. Och det, just den... Platsen på jorden. Det är en kulle, något berg och slag. Det är Sveriges mittpunkt. Både nord-sydlig riktning och öst-väst.
Man undrar hur man räknar ut det.
Ja, det är ju bara att ha en linjal och en karta. Men där ligger då denna flata klack, tror jag att den heter. Det får du ta och googla.
Nej, Sörberg är den där höjd jag känner till. Liksom, så.
Ja.
Och viktigt att man säger berge. Alltså. Man säger berget, för då får man stryka alla Sundsvallbor.
Och viktigt att man säger Umeå, inte Umeå.
Ja.
Lule och sådär.
Men jag har också besökt Pite havsbad i sommar.
Det är fint.
Alltså, jag trodde inte att Rivieran existerade i Sverige, men det där är ju det närmaste man kommer alltså.
Ja, det är just vackra dagar.
Ja, det känns som att man är i Nice alltså.
Ja.
Med strandpromenader och 2 kilometer sandstrand.
Liksom. Och långgrunt en mil.
Ja, nära på i alla fall. Och tidsvatten. Ja.
Jag har varit där fast länge sedan. Jo. Men det får vara varmt och vackert och myggfritt och sådär.
Den enda nackdelen där, det var ju att det finns ju andra som uppskattar det varma vädret och fina stränder och sådär också. Gärna de som tycker om att festa. Ja. Så vi hade ju grannar där som stod, husen står ju såhär snett bredvid varandra. Så de står och pissar mot sin egen husvägg medan vi sitter och käkar frukost liksom. Då, det är inte den stämningen man vill ha på morgonen liksom.
Då är det...
Men det är imponerande att de orkar hälla i sig så mycket sprit. Alltså. De börjar någon gång så här 5-6-7 på kvällen och sen så fortsätter de ju under liksom 5-6 typ på torsdagen och de fortsätter till söndag förmiddag. Sen åker de hem och sover.
Och det är sprit alltså, det är inte öl och vin.
Nej, utan
det är bara... Det är brännvin du tar.
Ja, nej men det är ju...
Det är inte konjak och det är whisky.
Nej, det är ju norrlänning. Och jag har sett kvinnor, tjejer alltså, som är åtminstone 10 år yngre än mig, stå och dricka sprit så här rent.
Oj.
Som att, ja, de är nog mer män än både du och jag.
Ja.
Så att,
det finns någonting fördärvligt med sprit. Och det är ju inget särskilt anmärkningsvärt. Ganska tråkig mening, sentens, det är något fördärvligt med sprit.
Mm.
Men det jag menar är att om du tänker dig dryckeskultur, då plötsligt så är det lite positivt det ordet. Det kan ju vara lika mycket alkohol ändå. Men det lär vara så att i Stockholm sålde man 1,6 miljoner liter ren alkohol. Man räknar fram på det sättet. 1902. Tidigt 1900-tal. Sen gjorde man en beräkning för att visa hur mycket man dricker nu. Då var alltså Stockholm annorlunda. Men man tog samma folkmängd för att få, och det är Systembolaget som gjorde det här. Och fick 1,1 miljon liter. Alltså en nästan likadan, något mer, men inte mycket mer än 100 år tidigare. I Stockholm med samma befolkningsmängd som mättes. Men skillnaden var att 1902 så var det lite spesat. Då såldes 64 liter vin.
Ja, det lär vara lite mer nu.
Ja, och där har det alltså dryckeskulturen. Då var det ju bara berusningsmedel, rusdrycker, brännvin.
Mm.
10-dubbelt renat. Lars Olsson Smith på Reimersholm. Det var bara rent brännvin som såldes då 100 år tidigare.
Mm.
Och nu var det alkohol i allsköns former. Mm. Och därmed något mindre socialt fördärvligt. Något mindre, färre antal slagna fruar, färre antal nerrivna tavlor på väggarna. Ja, du vet.
Det är märkligt det där. Vin och öl är ju på något sätt accepterat på något sätt. Medans sprit är ju fortfarande sprit på något sätt. Det är, det är en problemvara på något sätt.
Om du inte går över till att kalla det för rökig skotsk whisky, dyr fransk konjak.
Ja.
För att, det är inte bara för att det är dyrare, utan då blir det plötsligt lite mer balanserat och eftertänksamt drucket. Då dricks det av andra skäl.
Ja, i alla fall illusionen är det.
Ja, ja, oja. Man kan ju supa sig fördärvad utav dyr japansk whisky.
Men tillåt mig att fortsätta min sommarberättelse.
Förlåt mig, förlåt.
Vi har ju då hus i något som kallas för Högerkusten.
Ja,
mycket vackert. Världsarv.
Ja.
Och vi har ju... och under den här perioden har jag också gift mig till min äkta man.
Hur känns det?
Det känns fantastiskt på alla möjliga sätt.
Till och med det.
Men man ska veta så här att när vi träffades så var inte hon kristen.
Och det har hon blivit.
Och det har hon blivit.
Du, alltså nu talar vi om fantastiskt med stor F.
Ja, och det som är... Det, alltså det, vi har haft jättelånga diskussioner, jag har förklarat, vi har tittat på filmer tillsammans som var dramatiserade och sådär. Och det har liksom fått henne, hon har varit väldigt andlig innan, hon kommer från Indien. Så att det har hon fått med modersmjölken. Så att, men har, det första hon sa till mig då när vi började prata om det här, det var såhär, jag kan inte tro på en person. Mm. För att det är så det blir presenterat till henne.
Ja.
Att Gud är en person.
Mm.
Och sen har vi pratat mycket. Och sen var vi på ett ställe som heter Rotsidan. I Kramfors, där Högkusten. Och då knackade de i princip på axeln och sa så att, nu tror jag på Jesus. Och så då, jag hade ju inte förväntat mig att det skulle komma där. Och hennes argument var i princip att, ja men det här som är här. Det är skapat av någon.
Ja.
Det här har inte bara hänt.
Ja.
Och det har ju vi pratat om många gånger också. Att det, här, det som vi ser runt omkring. Liksom, det är ingen slump att det har hänt. Utan det finns en arkitekt bakom allt det här. Och sen så är det nästan så att hon har blivit mer kristen än vad jag är. Hon är ju en ingenjör och därmed väldigt sådär... läser sig till det hon är intresserad av. Så hon har ju förmodligen under den här sommaren läst mer teologi än vad jag någonsin har läst. Det är så här nästan KG-nivå, skulle jag säga.
Och du började din inlästa bana som nybliven kristen efterföljare till Jesus Kristus från Nasaret med att läsa Jobs bok.
Ja.
Det gör ju ingen.
Nej. Men jag tror att jag alltid, eller inte alltid, men ganska länge åtminstone, från tonåren framåt har varit kristen, men inte riktigt hittat min plats.
Ja.
Och sen så kom jag till Lösarkyrkan och hittade min plats ganska snabbt där. Och en av de första så här, morgonbönerna som vi hade, så läste Pekka någonting ur Jobbs bok.
Ja.
Och berättade mer om honom, och jag tror att jag kunde på något sätt läsa in någonting i den där förtvivlan som jag själv kände. För just vid den tidpunkten så var ju livet väldigt kaotiskt. Jag hade inte koll på någonting, kändes som. Och allting som hände var bara ren tur, kändes som. När grejer föll på plats och det var problem med socialtjänst och hit. Så när jag läste det så gav det mig hopp på något sätt.
Mm, mm, mm.
Att om man kan bli så strippad på allting som jag blir och ändå fortsätta att vara lojal, då händer det grejer.
Du, det var nog helt rätt bok att börja med i ditt fall.
Ja.
De flesta brukar börja med Johannes evangelium och lite sådär.
Ja. Och jag blir lite irriterad att folk jämt när någon kommer, vad ska jag börja läsa? Nej, men läs Johannes.
Jo, men det säger nog jag också. Det tror jag.
Ja, men jag skulle faktiskt rekommendera att man börjar med Apostlagärningarna.
Ja, faktiskt tror jag. Den.
Den är ganska lättläst. Den är ganska lätt att förstå.
Ja.
Och på något sätt så får man direkt den här känslan av hur starkt intryck Jesus hade gjort på de här människorna.
Yes.
Och det första de gör det är att de går ut och omvänder människor.
Ja. Och vilka omvänder de? Jo, elamiter, parter och andra iranska folk.
Ja,
alltså nu är vi inne på mitt specialområde igen.
Fick in Iran där också.
Ja.
Det är ju någonting som... Man kan veta två saker om våra poddar. Det ena är att du alltid kommer säga, jag gillar inte att datummärka, och sen så säger jag, datummärker du det. Och det andra är att det alltid kommer upp Iran i någon fråga.
Eller Nordkorea. Men det är inte så konstigt, för att det är där det händer. Och om det händer, kära Gud.
Nu var det nog, återigen, inte datummärka, men det var någon kärnkraftverk som hade gått. Och som försökte mörka i det längsta.
Det är faktiskt 4 stycken inom loppet av 14 dagar.
Och, vad beror det på?
Ja, det är ju naturligtvis Israels fel.
Ja, naturligtvis.
Det är ju förklaring nummer 1. Och den håller i alla väder. Regnade en söndag, det är Israels fel.
Mm.
Ja. Nu så kan det dessutom vara så att det är Israel som ligger bakom. Men det gör de ju så finurligt i så fall, så att det går inte att se det. Det går inte, det finns inte några spår. Mm. Det finns inget att följa. Sen kan det också vara så, och det är det troligaste, att deras egen brist på cohesion, vad heter det på svenska? Sammanhållning, alltså samverkande krafter. De är ganska lojala inom militären och inom den högre teknologiska utbildningen och industrin i Iran. De kämpar för regeringen, det gör de verkligen. Kanske under galgen, det tror jag. Men här verkar det som någon mänsklig faktor har gjort att det har exploderat och dessutom brunnit på en annan utav dessa kärnanläggningar. Och när de håller på med sina centrifuger, femte generationen så sådär, va? Som leder fram till att man kan tillverka atomvapen och att man kan tillverka missiler som kan bära dessa. Det är en högt militärt teknologiskt land, Iran. Det är det verkligen.
Mm.
Men här tycks det vara så att den egna befolkningen har utan omedvetet eller medvetet hällt lite grus i maskineriet.
Ja, vi har pratat om Iran många gånger.
Ja.
Men och jag är med en dålig senvishet hävdat att Iran är det landet som är närmast att kunna omvandlas till en demokrati av de där länderna i den regionen.
Ja.
De har all infrastruktur, de har bara, måste få bort den här...
Alla präster. Alla.
Ja, hela muslimska världen måste bort därifrån, och sen så måste man ju ha till en president som är hyfsat bra.
Ja.
Inte den här, vad han nu heter.
Ja, han heter ju Ruhollah. Men han är premiärminister han, och sen har du överstekocken Khamenei som då är... Mm. Kung och president och allt annat i en enda person.
Ja, och han är så irriterad som han typ varit utslängd från Irak. Då vet man att då är det nivå på irritationen.
Ja. Ja, så mycket islam tar vi idag.
Ja.
Intressant med din fru, intressant med din lilla semestertrip till det ställen jag aldrig besöker frivilligt, norr om Gävle med andra ord.
Nej.
Men jättespännande med att din fru hittar Jesus.
Ja.
Hon gör det alltså, precis som Paulus skulle ha sagt det. Alla kan se från världens skapelse hur det är skapat.
Men man ska också komma ihåg en sak med hennes upptäckt av Jesus. Att hon är mer Jordan Peterson-varianten än någon av oss är. Hon har granskat allting med kritiskt öga och kommit fram till att det här är det mest...
Det är inte fel.
Nej, men det är alldeles för få sådana kristna.
Ja, alltså de flesta kanske man kan säga är ju då känslomässigt...
Ja, den här karismatiska...
Präglade och sådär. Och det är inte så konstigt. Det är alltså när man gör mål i en hockeymatch. Inte många står och räknar ut vinkeln när han sköt. Alltså... analysera målet, utan de flesta bara gläds åt att, oj, nu gick det i mål.
Alla typer behövs.
Ja.
Men jag tror att en sån som hon har större möjlighet att omvända människor, för att hon inte blir överröst av det emotionella.
Ja.
Utan att hon faktiskt kan peka på, inte så att hon ger sig ut bland ateister och säger att det här har faktiskt hänt. Men hon kan prata med indiska människor.
Ja.
Och de är ju rätt många. och vända sådana.
Ja.
För de delar den här att de faktiskt tror på en gud.
Mm.
Det råkar bara vara en hel massa gudar.
Mm.
Du får avsluta det här på ett snyggt sätt nu.
Ja. Då ska jag inte avsluta med islam. Och inte med August Strindberg. Utan med Indien. Kommer jag just på. För att detta jätteland som inte är vän med sina grannar, som inte är, som står på egna ben på alla möjliga sätt, de har en ganska kraftig väckelse i delar av landet. Nu talar man om 1 miljard människor, alltså det är en stor marknad, men det har blivit en betydande tillväxt av kristen tro i Indien sista 20 åren. Din fru har ju mött Gud, inte där, men hon är en del av denna mycket nyligen gjorda skörd.
Mm.
Den saken är klar.
Ja, hon berättar mycket om att de kristna där inte är som kristna här, utan de är, de försöker få folk att konvertera hela tiden. Och det gör att folk, många liksom stänger redan innan de har hört någonting.
Ja.
Och det är inte bra. Men så är det lite som Thomas Sjödin har skrivit om det. Det är en annorlunda kristen kyrka där än vad det är här.
Ja, ja.
Det är mycket rökelser och sådär. Kom du fram till någon avslutning här eller?
Ja, Indien och Kina kommer gå arm i arm mot himlens port. Världens största länder. För så fungerar Guds rike.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.